En podcast från Aftonbladet.
Simon.
Stateside.
Jajamän, sörö.
Ja, ja, nu passar det. Kommer när semifinalerna ska rulla igång.
Jo, jo, men when the going gets tough och så där och så vidare. Jo då, nu är man väl inne på, det är väl drygt dygn som vaken tror jag. Flygplan över, installation här på mitt i centrala New York och sen två stycken sena matcher på det. Och man tyckte ju att Argentina och Schweiz kunde ha vett på att klara det här lite snabbare än vad de gjorde. Men, nu står Schweiz och applåderar sin kurva och Argentina hoppar upp och ner. Så blev det.
Ja, jag tror faktiskt inte du får ihop en kurva på Schweiz. Det är en liten, liten skärva av en tårtbit. Mm. Och argentinarna är ju då resten av arenan. Och precis nu så rullar de igång Cumbia de los Trapos. Och då mår vi alla bra. Alldeles nyss stod de och hoppade och sjöng El Queno Salta. Es un inglés, den som inte hoppar en engelsman. Och den har de sjungit i 40 år. Och nu ska de sjunga den igen. Men du, vad fan, FIFA-konspirationen, rädda Argentina igen alltså. Det är ditt du vill.
Ja, det är väl det enda. Det är väl det som alla vill, är det inte det?
Ja, det är det. Nej, folket det, vill höra.
Jo, jag vet det, men det känns inte som att det var jättemycket att snacka om det här gången. Det var mer sådär, finns VAR så finns VAR, och då är väl fortfarande en simulation och filmning, och inte så mycket att säga om, eller?
Nej, det är ju precis som du säger, utifrån dels då hjälpmedlet, dels regelverket, dels nya direktiv kring det här som de rubricerar som case of mistaken identity. Jag fattar inte riktigt varför det är mistaken identity, att en spelare blir varnad när en annan filmar. Men ja, ja, det är då rubriceringen de har valt. Och där är ju domarteamet fast i någon sorts rävsax. För när de ska kolla på det så är det ju uppenbart vad som egentligen har hänt. Paredes ska inte bli varnad, Embolo har filmat. Och när de väl har klarlagt det så har de inte längre något annat val än att ge Embolo ett gult för filmning. Och då är det ju för världsfreden så olyckligt att han redan är varnad, att han därmed blir utvisad och att varrummet, ja, indirekt eller direkt eller vad ni nu vill, har hjälpt Argentina ytterligare ett steg fram genom VM-turneringen. Men det är ju bara en redogörelse av fakta det jag just går igenom. Det är ju egentligen varken en åsikt eller en konspirationsteori. Det är ju bara där vi har hamnat. Och sen tittade jag på Fox och där har de väl Mark Clattenbrough som en gammal domarkonsult. Som ju används på ett medialt bra sätt. Han används sparsmakat. Han används just när det är en pågående domslutskontrovers. Och då går han in och ger det som ändå får betecknas som en åsikt. Men som ändå en domares åsikt. Att ja, enligt reglerna så är påföljden ofrånkomligen korrekt. But it's not, vad sa han, ja, men det är inte i linje med the spirit of the game. Det var inte så the rules were intended eller något i den stilen var hans utvärdering. Det var definitivt så att han tyckte att bestraffningen inte var in line with the spirit of the game. Och det kan man ju hålla med om, men det är ju faktiskt ganska långt därifrån till en trovärdig FIFA-konspiration i just det här enskilda fallet. Sen kan vi hitta andra FIFA-dimensioner att prata om lite längre fram. Men vad gäller Embolos andra gula så är det väl regelverket vi har problem med snarare än något annat.
Ja, och tillämpningen är det väl. Alltså, det här är ju det första stora riktiga VM-et när man känner att det finns oerhört mycket att diskutera med tillämpningen av VAR-systemet. Alltså lite känslan av att ju närmare perfektionen vi kommer, ju mer problematiskt blir det, ju mer måste man så där ge sig ner i grunden och grotta kring vad det egentligen är vi sysslar med. För det som händer här är ju att det blir uppenbart att domarens så här känsla för en situation är inte längre värd någonting. Mm. Det vill säga, det finns ju här att han får en spark först, han lägger sig inte ner, vilket han borde ha gjort. Eller så här, vilket är en rimlig frispark och kanske till och med ett gult kort då, åt andra hållet. Och sen så i nästa moment så lägger han sig ner. Och det där är liksom det är en ganska mänsklig reaktion när man upplever den som domare, tror jag, i flödet, i ett pågående kontinuum. Men när du kör bild för bild, bildruta för bildruta och spaltar upp skedet, så är det självklart att han filmar i situation två. Om du inte tar hänsyn till vad som hände precis före. Och då är det gult kort.
Pågående kontinuum.
Ja, visst är det. En pågående publicering.
Ja, det är vad vi konsekvent och konstant ägnar oss åt. Ja, nej, vi behöver väl kanske inte fastna i just det där så mycket mer, för att jag tycker ändå det är hyfsat enkelt att bena ut vad som är vad. Det finns
vi ska
väl...
inte prata mer om domare idag, det är det du säger.
Nej, det är inte vad jag säger. Jag sa att jag förhöll mig till just den där situationen. Jag tycker ju för att det kanske kan finnas en diskussion kring huruvida det här blir då en jävla pyrrusseger för kampen mot filmningarna och dess allt. Att Brelon Bolo behövde offras för att förlängningen ska ge oss lite färre filmningar, lite mindre allmän sympati för filmningar. Men jag vet inte fan om vi ska börja snurra in oss i det överhuvudtaget. Jag tar ett snabbt publicistiskt beslut under den pågående publiceringen att vi skiter i det. Och jag frågar istället, vad tyckte du om Argentina, Doro?
Inte så mycket ha, tyckte jag.
Det var...
ingenting att ha.
det var ett bådspel tag, den där gamla... Showen. Nej, jäppar. Nej, det var lagt kort ligger. Nej, var... Lagt kort ligger. Magnus Härnestam i lagt kort ligger. Och av våra lyssnare är kanske en på tio som förstår den gamla... Är det kanske en sen 80-talsreferens?
Säkert någon sorts eftermiddags-tv.
Ja, men du tog det den. Liksom. Och du tyckte inte Argentina var något vidare, är rätt och slätt.
Nej, det tyckte jag inte. Det var, kändes som en väldigt, väldigt stillastående, försiktig, låst match. Och det är såklart, det kan man ju skriva på ett schweizerkonto. Ett transparent schweizerkonto den här gången då. Att de är ju duktiga på att få matcherna att se ut på just det där sättet. De är liksom ganska trygga i sitt låga försvarsspel, positionellt, zonspelande. Och det krävs väldigt mycket. Och du får inte så mycket frihet, du får inte så mycket utrymme. Inte ens om du heter Lionel Messi. Sen var det väl så där att de får ju väldigt, väldigt tidiga 1-0 gratis på en hörna. Där Schweiz är svaga på att försvara. Inte bara den hörnan, utan flera hörnor. Så man trodde att det på något sätt skulle öppna upp, men det gjorde det inte.
Vad finns det en plusfaktor i den argentinska segern i att de i hög utsträckning vinner den här matchen utan att luta sig mot Lionel Messi?
Ja, det skulle jag absolut säga att det gör. Och det finns också plusfaktorn i att de är ju världsfotbollens bästa drama queens, och de visade det här VM:et också. Det är så här, en match som du vinner efter 10 minuter, men nej, det ska man inte göra. Utan det ska tas till förlängningen, det ska ges bort, och du ska liksom avgöra den på ett teatraliskt, estetiskt och himlastormande sätt istället. Och det är klart att det gör ju sak med känslan i ett lag också. Det hade varit positivt för dem om Lionel Messi hade gjort 2 och man hade vunnit med 3-0 och kunnat vila lite och rotera lite sista halvtimman. Men jag tror att det här har också kvaliteter. Vi har snackat om det förut, det där när ett lag får känslan av att man är en del av en berättelse, och utan att ha liksom en direkt lina in i Argentinas omklädningsrum nu när de står och kör sin kumbia, så är jag rätt säker på att de känner ju att Gud är med dem, att någonting är menat, och nu ska de möta England och så vidare.
Mm. Ja, och på en lite mer prosaisk nivå så är det klart att det har ett jävla värde ifall Julian Alvarez kan känna att det lättar lite runt hans axlar efter det här drömmålet som han sätter in på väldigt karaktäristiskt sätt. För han har ju varit en av minusfaktorerna 2026 jämfört med 2022, vilket är lite paradoxalt eftersom att han är en mycket bättre spelare idag. Men 2022 var han ju fenomenalt nyttig som rörlig löp runt och framför Messi. den här turneringen har han knappt ens kommit in i, trots att han egentligen är, jag menar, Argentinas andra superstjärna sett till klubblagsstatus och klubblagsprestation. Så om det lyfter för honom, då blir Argentina, ja, men delvis ett annat lag, i alla fall med en annan dimension. Och så får de ju även ett mål från Lautaro, och det har de ju såklart nytta av. Men det var ju lite rörande att säga att 3-1-målet som Lautaro får stöta in, det kommer ju till för att Thiago Almada så desperat försöker få fram bollen till Leo Messi så att han ska kunna göra mål i ytterligare en VM-match i följd. De är, ja, 3-1 egentligen, eller 2-0 beroende på hur man räknar. Men det finns liksom ingen tvekan om att Thiago Almada kommer ju allt för att försöka passa bollen till Messi. Han tar det beslutet också, trots att vägen är stängd. Men då får han så dålig träff på passningen att det istället blir en sorts liksom genombrottstunnel till sig själv. Och då är det alltså så att han motvilligt ändå får lov att avsluta. Och så blir det retur och Rautalo stöter in då.
Ja, mycket elegant. Nej, men det jag tycker att det är ofta så där halvrörande att se. Alltså den här matchen när de vilar Leo Messi i 60 minuter. Det är ju den matchen som har liksom det snabbaste passningsspelet i mångt och mycket, för att
ett svårt spel att Jordanien.
Exakt. Jo, men de har inte heller sprungit och letat hela tiden. Var är Leo? Utan de har så här, ja, man spelar på ett eller två istället till närmaste gubbe. Eller näst närmaste gubbe. Som de inte alltid gör när Leo är där. För då ska man leta efter honom hela tiden.
Jag tycker liksom objektivt utvärderat så är ju inte Argentina speciellt bra i den här turneringen.
Nej.
Objektivt utvärderat skulle jag ju säga att Schweiz är ett bättre lag. Och skulle de spela om den här matchen 10 gånger i en lite mer neutral setting, säg att de spelar matchen någonstans där de inte kan ha 100 000 argentinare på plats. Jag vet ju för inte vad det skulle vara för plats, för de får alltid ditt 100 000 argentinare. Men om du inte kollar på ettor och nollor, eller om du kollar på ettor och nollor, så tycker jag egentligen att Schweiz är ett bättre lag. Jag tycker Norge är ett klart bättre lag än detta Argentina. Men de går ju utanför den objektiva utvärderingen, de krassa siffrorna, den känslokalla utvärderingen. De spränger ju alltid de gränserna, delvis tack vare sitt överlägsna geni, delvis tack vare att de är neurotiska, psykotiska, känslobubblande Argentina. Så de kan ju inte spela en odramatisk match, det är helt omöjligt för dem. Det finns nedsida, uppsidan är att de aldrig någonsin kommer sjunka utan kamp. Det kommer alltid bli ett drama när de spelar. Och det där är mer än något annat än styrka. För kollar du på det, alltså, de har inte fysik i laget. De har jättelite snabbhet. De har ganska få löpmeter. Där. De har inte särskilt mycket av det där som sägs krävas nu för tiden. De har ju en ganska svag organisation i laget, så defensiva omställningar. Ja, men många av de riktigt relevanta utvärderingsparametrarna prickar de ju inte av. Dåligt KPI-lag verkligen, dåligt KPI-lag. Men de har saker som inte går att mäta med en sån sticka. Och här är de igen. Ja, vad blir det? 4:e, 5:e mästerskapssemifinal på bara några år. La Scaloneta, det bästa argentinska laget någonsin, utan att vara bra.
Ja, och sen så, vi kan ju inte navigera runt heller att de spelar matchen. Alltså det har ju någonting också, om vi pratar om dramadrottningar och sådär, och dramatiken och det känslostormande. Att de spelar sig till den här semifinalen mot England, och de gör det med sorgband på.
Mm.
Det är ju liksom lite för, alltså hemskt såklart, men också lite för bra för att vara sant. De högtidlighåller då Antonio Ratin som gick bort i, ja, vad blir det när vi pratar, igår då,
under matchdagen. Idag för oss, under matchdagen, tycker jag är det relevanta att säga, att det bara var timmarna före. Och ja, Ratin har ju sin historia med engelsmännen, vilket du nu tänker redogöra för.
Ja, så att säga. Ja, alltså 60-talets stora ledare i argentinsk fotboll. Han var väl kapten både 62 och 66.
Definitivt 66.
definitivt 66 och blir ju där, ja, i den här oerhört aggressiva matchen mot England som England vinner med 1-0 just first. När han får rött kort, han blir utvisad utan att förstå varför. Och den tyske domaren som inte pratar spanska hävdar att han har varit verbalt våldsam.
Skulle han mycket väl kunna ha varit?
det ligger ju i farans riktning, så att säga. Men de står och skriker att men ge oss en tolk så vi kan prata med domarna och förstå vad det är som har hänt. Och den här Kreitlein hette han, domaren där, som efteråt förklarade att det handlade inte om exakt vad han sa, utan sättet att han sa det på. Det fanns en aggression i det som gjorde mig liksom otrygg, och ja, det var bara helt enkelt läskigt att han var tvungen att visa ut honom för att han var så aggressiv, helt enkelt. Men han vägrade acceptera det, och det tar ju liksom nästan en kvart innan de kan starta matchen igen, för att han vägrar lämna planen. Och han liksom han drar med sig någon hörnflagga med Union Jack på, och han sätter sig på drottningens röda matta, och ja, det är ett sjuhelsikes liv, helt enkelt. Och det där är väl på sätt och vis starten, eller en av starten i alla fall, på den stora liksom kampen och rivaliteten mellan England och Argentina, och att just han går bort just matchdagen när de då kvalar in till en semifinal mot England. Det finns ju, det äger sin poesi alldeles tveklöst.
Så är det. Ska bara skjuta in där att du nämner att han fick rött kort. Och det är ju inkorrekt, även om det är rätt att säga att han blev utvisad. Mm. För det var ju den där förvirringen, palavern i samband med den svårgenomförda utvisningen av Ratén, som sen ger den här engelska domarbasen, domarkonsulten, det snillrika tankespåret som leder honom fram till gula och röda kort. Det universella språket för domarreprimand, som alltså inte fanns 1966. Då skulle den här tyska huvuddomaren försöka få Ratin att acceptera att han hade blivit utvisad. Det var det som var den kommunicerade påföljden, utan att nå hela vägen fram. Och det där tyckte den här engelska domarfiguren, vars namn undflyr mig i stunden, var något som behövde hanteras. Och då menar han ju själv att han var ett sånt jäkla snille när han hade fastnat vid något trafikljus lite senare och såg metodiken gå från grönt över gult till rött. Ah, såklart, det är det där. Den färgkodningen vi ska nyttja, för den är redan internationell. Här finns redan en förförståelse, och därefter på så sätt introducerade fotbollen gula och röda kort, som inte fanns när Ratin var Argentins kapten, men som hjälpte hans landsmän då fram till den här extraordinärt jävla semifinalen som väntar mot England. Men den ska vi prata om sen. Jag kan ju dock inte undgå att i det här sammanhanget kring de svarta sorgbanden ändå ta några ord om den enorma tragedin runt Jaden Adams, som ju också nådde oss tidigare idag under den sista kvartsfinaldagen. Och det har väl alla koll på. Alla har väl tyvärr också behövt ta del av det här horribla dödsbudet som då innebär att en 25-årig sydafrikansk landslagsmittfältare som jag såg spela VM-premiären mot Mexiko på Azteca för bara några veckor sedan inte längre finns med oss. Och det är väl inte längre en spekulation, utan det är väl numera bekräftat att det var suicid. Han valde att avsluta sitt eget liv, och det vet ju inte vi anledningarna bakom. Han ska tydligen ha tagit det väldigt hårt att någon mor eller farförälder gick bort precis före turneringen började. Det ska finnas uppgifter om att liksom den sydafrikanska förbundsapparaten gjort det svårt för honom, gjort det omöjligt för honom att närvara vid begravningen. Men det betonar jag att det vet jag inte. Det är bara något som har cirkulerat. Och så här i efterhand känns det ju ödesmättat att se bilderna från det sydafrikanska omklädningsrummet när de firar avancemanget från gruppspelet och det dansas och det sjungs. Och så ser man då Jaden Adams sitta ensam på en bänk längst bak i omklädningsrummet med fullständigt tom blick. Och det kanske bara var en slumpmässig ögonblicksbild och det kanske var någonting annat. Det blir också ja, men någon sorts extra svårhanterligt eko kring hela den här situationen i och med att en av Jaden Adams lagkamrater i Bafana Bafana, anfallaren Lyle Foster, ju gått igenom ett liknande helvete ganska nyligen. Han tog ju sig, fick mandat att avbryta sin Premier League-karriär för att hantera sin mentala ohälsa, sina psykiska problem. Och han har kommit ut på andra sidan och kunnat prata om hur väldigt nära det var att han gjort samma val som Jaden Adams gjorde. Han har sagt att han verkligen aktivt funderade på suicid. Och han sa någonting som inte är min sak att värdera eftersom att jag inte kan något om den, men som jag ändå tycker är svår att ruska av sig. För han sa att i det han beskriver som sitt eget community, the black community eller the colored community i det här fallet nere i Sydafrika, ja, där pratas det tydligen överhuvudtaget inte alls om mental ohälsa. Där är stigmat alltjämt jättestarkt. Där är det som att diagnosen inte ens existerar. Och sambandet mellan att det tydligen ligger till på det sättet och att han fick sin depression när han redan hade tagit sig till Europa medan Jaden Adams försökte hantera sin medan han var kvar i en miljö där det tydligen finns väldigt lite förkunskaper och väldigt lite förståelse för detta. Ja, det kan ju verkligen bokstavligt talat ha varit skillnaden på liv och död. Och jag vet inte om du såg det, men Lyle Foster la ju ut något inlägg på sociala medier där han hedrade Jaden Adams med att bara skriva, ja, vad var captionen nu igen? Det var väl typ "War is over now, my boy." Och så lite mer om ja, att han skulle vila i frid och skulle ha tack för all glädje han hade skänkt och sådär. Men ja, "War is over." Det är klart att det är en formulering som griper tag igen mot den bakgrunden och i den kontexten.
Ja, utan att veta någonting om vad som är Jaden Adams liv eller död, som just den här frågan är ju så oerhört intressant, för det finns ju de tydliga mönstren när det gäller just psykisk ohälsa, när det gäller just den liksom slutgiltiga lösningen som många upplever, den enda lösningen som många upplever då med suicid, så har ju fotbollen att lära sig saker där också, har så här traditionellt manliga miljöer generellt mycket att lära sig, för att just stigmat är ju det som gör det till en dödlig cocktail väldigt ofta, att det är ingenting man pratar om, det är ingenting man vill eller kan prata om, och ja, alla vi som någon har varit nära, det vet ju om att det är en sjukdom, det är en sån uppenbar sjukdom som inte liksom är någonting som man reder ut med liksom vanliga, enkla, logiska algoritmer, utan det krävs framförallt att man inte känner sig ensam. Och återigen, med alla reservationer för att jag inte fullt ut vet, så när man ser de där bilderna av Jaden Adams i omklädningsrummet, så är det ju det är oerhört lätt att tolka det så, som en väldigt, väldigt stark bild av ensamhet mitt i ett kollektiv. Och det är det som gör det är fruktansvärt ont att se det.
Jag vill ändå hävda, för det är min tro och min uppfattning, att västeuropeisk toppfotboll har kommit väldigt långt de senaste 15 åren. Jag tror att det var många skygglappar som bara rycktes bort från många ögon i samband med Robert Enkes bortgång. Och jag upplever i alla fall att samtalsklimatet är totalt annat jämfört med hur det var, ja, 2007-2008 någonting, knappt 20 år sedan. Idag upplever jag att det både finns, ja, men en relativ avstigmatisering och en ganska stor förståelse för och en ganska stor kunskap om psykisk ohälsa inom, ja, men elitfotbollsmiljöer. Och jag tror ju att det behövs, eftersom att det är en så extremt stor mental påfrestning som ändå professionella fotspelare utsätts för, utan att nödvändigtvis ha livserfarenhet eller liksom psykologiska mentala verktyg eller socialt sammanhang för att hantera det. Men det är en extrem tillvaro att vara fotbollsspelare. Det tror jag alltid kommer innebära att de som är utgör en riskgrupp där faran kanske är förhöjd. Men idag så vill jag faktiskt tro att elitfotbollen inte nödvändigtvis enbart är ett eskalerande problem i sammanhanget. Jag tror också att fotbollsmiljön faktiskt kan vara en del av lösningen. I alla fall när det kommer till, ja, den del av den som vi känner till och lever i till vardags, den som finns i Västeuropa. Mm. När jag lyssnar på Lyle Foster får jag intrycket av att läget är ett annat nere i Sydafrika. Men ska man hoppas på något i kölvattnet av den här fasansfulla tragedin, så är det väl att den förhoppningsvis ändå kan bidra till att situationen förändras där nere också.
Vi hoppas det. Så traditionellt maskulina miljöer behöver det. Behöver samtalet om de mjuka ämnena. Absolut. Och lyfta på locken till det som riskerar att göra människor ensamma. Jätteviktigt, såklart. Ska vi röra oss vidare i det som hänt under dagen? Eller är du färdig med Argentina, upplever du?
Ja, men jag tycker vi kan vara färdiga med Argentina. Vi kommer att få anledning att prata ännu mycket mer om dem in mot semifinalen. Så sett till detta avsnitts struktur så känner jag nog att det är dags att vi pratar lite om den andra kvartsfinalen som jag såg på plats och ställa här i Miami. Som du, jag vet inte, var det en halvskärm i baksida eller i baksätet på någon storbilstaxi med vrålande barn i ögonöra?
Alltså halvskärm, det var ju en hel skärm var det definitivt. Men ja, det var en under transfer, i transit på väg in till hotellet. Sen så avslutningen på hotellrummet i centrala New York.
Du måste inte alltid betona att det är centrala New York, vi har förstått det.
Centrala New York, det är där vi är. Det här som livet levs.
Ja, det är tydligt.
Man kan väl säga att dramat gick väl igenom ganska mycket skärmen också. Men frågan, vi kör väl samma liksom kliv in i den här matchen som i den sena matchen då. På plats och ställe, Vajer? Frågetecken.
Vajer, utropstecken. Även om jag ska erkänna att jag inte uppfattade det i realtid. Jag har faktiskt inte ens någon minne av om jag följde bollbanan eller om jag satt och tänkte på annat när Örjan Nyland slungade ut den där insparken. Så jag förstod inte vad som hade hänt innan det började cirkulera ett klipp på den norska andra tränaren och hans halvtidsintervju. Men då kollade jag ju upp saken. Och det finns ju rörliga bilder som på ett sätt som är omöjligt att runda visar att bollen definitivt får en helt annan bana samtidigt som den då passerar, tangerar den här kameravajern. Och det tar oss in i tassemarker där i alla fall jag aldrig har varit tidigare. Det här är någonting som inte har skett i fotbollens oerhört långa och komplicerade historia med olika grader och nivåer av rättsskipande. För det går ju att argumentera för att det bortvarade 2-1-målet som Norge gör egentligen har större inverkan på matchen, på slutresultatet. Att man därför borde ha större fokus på den situationen. Men även om det då är en lite halvt ny tolkning kring det som möjliggör att bestraffa en förseelse som sker innan bollen faktiskt har kommit i spel, så är det ändå för mig dels en situation som jag känner igen. Det blir diskussion om lite knuffande på en hörna. Och det är också ett utfall som inte känns helt sensationellt, eftersom att det ofrånkomligen kommer kunna vara å ena sidan si och andra sidan så. Men Wiregate, det är nytt. Och det är när vi pratar, alltså 20 minuter efter att Argentina har slagit Schweiz, fortfarande unresolved. Alltså det är ju en pågående publicering, eftersom att FIFA, och nu får vi återigen peka fingrarna mot FIFA snarare än mot ett VAR-team eller någonting. FIFA har ju då i eget namn gått ut med, jag ska inte säga lögnen, men i alla fall felaktigheten att bollen inte alls har träffat en vajer, för att deras sån här jävla snickometer inte har uppfattat någon vibration. Ja, men strunt i er jävla snickometer, då funkar ju inte den. För du kan ju för fan se på bilderna att bollen byter bana och dimper ner där den inte skulle ha dimpt ner. Och att spelarna på planen också blir överraskade och försöker korrigera sina positioner efter en helt oförutsägbar händelse. Och det är det allra mest anmärkningsvärda här. Det är jätte, alltså det kommer växa och växa genom årtionden det här, just för att det är en helt unik händelse. Den här jävla vajern kommer ju hamna på museum. Det är liksom badbollen i Sunderland som styr in Darren Bent-skottet gånger 18.
För papirkogen i Bundesliga också, va?
Ja, exakt. Werder Bremen. Ja, precis. Det är en bra referens, för det är besläktat. Men det är ändå något jag förminskar i jämförelse. Alltså, det är en situation som direkt leder fram till ett kvitteringsmål på stopptid av en första halvlek i en VM-kvartsfinal. Och det behöver man inte övertyga folk om, att det är ganska bra ifall man kan få med sig en ledning in i paus. I synnerhet om man kanske är det lite mer otippade laget i en sån här match. Men nej, här styr en vajer ner bollen på ett sätt som innebär förvirring bland de norska spelarna. Ståle Solbacken har verkligen gjort en poäng av att han vill inte skylla på det. Men han medger samtidigt att det genererar missförstånd bland oss. Och Jude Bellingham kan då utnyttja dessa missförstånd, driva igenom och skicka in 1-1. Så bara det att en fucking vajer assisterar till ett kvitteringsmål i en VM-kvart, det kommer att bli mytomspunnet, sägenbesjunget. Någonting som det kommer refereras tillbaka till om 50 år. The crazy wire in Miami. Det kommer ju bli ett begrepp. The wire of God. Ja, vad fan du nu vill. Jag får sätta någon PR-byrå.
Like a bird on the wire.
Living on a prayer. Donar de ju fram under alla jävla spelavbrott. Losing by a wire. Ja, nej. Man kan ju förlora med en noslängd. Nu kan man tydligen också förlora med en kabelbredd. Så bara det är helt unheard of. Aldrig någonsin upplevt något liknande i en VM-kvartsfinal. Vi har våra Sunderland-badbollar och våra pappersknögglar från Bundesliga. Men nu har vi också en kameravajer från en VM-kvart. Och än en gång, det är ju helt extraordinärt. Men att sen då FIFA, garanterat säkert bara en ensam galning, alltså en person som tar ett beslut utifrån information som hen då har tillhanda. Men lika fullt, att i FIFAs namn under pågående match gå ut och säga sig ha bevis för att ingen vajer har träffats, för att de lutar sig mot den här jävla snickometern. Jag såg någon förklaring av någon som tyckte sig veta sånt, att snickometern, den slutar ju funka på 5 meters höjd eller någonting, för då går inte längre några jävla antenner fram. Och jag har ingen aning ifall det här är sant eller inte, men det är väl en plausibel förklaring. Det är ju helt uppenbart i alla fall att systemet har satts ur spel. Och att då lika fullt ändå strunta i verkligheten och gå på sin snickometerkart borta i ett läge där fotbollsvärlden både kräver och förtjänar svar. Det är det som är så hårresande att jag inte vet vart jag ska ta vägen. För det är något annat än en bedömning i en filmningssituation eller en bedömning runt ett hörngruff. Det är FIFA som bara måste kunna konstatera att något helt exceptionellt har skett. Men snarare än att göra det så ser hon bara cirkulera, här finns ingenting att se. Vad menar ni? Vi har ju sett med våra egna ögon. Det här kan ni liksom inte bara låtsas vissla bort som att det liksom regnar stilla duggregn. Så jag har ingen aning om hur ska FIFA kommunicera härnäst. Men kommunicera måste de, snart måste det ske. De kommer att behöva knuffa någon jävel ut för ättestupan. Den här stackaren som har stått för kommunikationen kommer väl behöva krypa till korset. Men vi har ju sett det vi har sett. Det som har hänt. Och det kan inte liksom bara viftas bort med hänvisning till en bevisligen defekt snickometer.
Och att den, alltså att den heter som någon slags skalmanuppfinning.
Ja.
Och då snickometer.
Jag är rätt säker på att det gör det. Vad är du med mig att den heter snickometer? Det är väl inte jag som har kommit på det.
Nej, det är skalman. Det hör jag det.
Jag måste fan dubbelkolla. Men är det inte den termen som används så är det något väldigt närintilliggande. Nej, men för fan, alltså, snickometer heter den. Commonly called snicko. Commonly by who the fuck då?
Jag tycker om det. Men alltså, ingen kan vara överraskad av att det funkar så här. Är du överraskad av det? Du låter jätteöverraskad. Det följer ju alla linjer som den moderna fotbollen har ritat upp. Det vill säga, vi litar inte längre på människor. Det måste bli rätt, alltså måste vi lita på tekniken fullt ut. Tekniken trumfar det mänskliga ögat för att vi kan inte lita på människor. Och då i efterhand så gör det så fruktansvärt svårt. Du kan inte längre säga när det var ett mänskligt misstag. För de har vi ju raderat bort i fotbollen. De accepterar vi ju inte längre att de ska finnas. Alltså finns de inte. Ja, om kartan och verkligheten inte stämmer överens med varandra, då följer vi kartan såklart. Då följer vi snickometern. Snickometern säger si, alltså kan det inte vara så.
I synnerhet inte eftersom att det är vår goda vän Snicko, som vi commonly knows it. Ja, nej, men principiellt så förstår jag ju vad du säger. Och det är klart att det är ju den filosofiska principen som har tagit oss hit. Men jag är jätteöverraskad eftersom att det borde väl ändå vara omöjligt att ha en händelsekedja framför sina blotta ögon och bara inbilla sig att alla ska bortse från den. Då krävs det då att FIFA och vem som nu tar den här typen av beslut i den organisationen är så övertygade om den här filosofiska vägvalsprincipen att de på allvar tror att alla andra också har köpt in sig på den. Och då tror du att det är någon som sitter och tror att ja, men det här verkar ju konstigt, men vi tror på snickometern. Och det kommer ju alla andra också göra, bara vi hänvisar till Snicko, för då struntar folk i vad de har sett.
Ja, alltså det är klart, löser den kroatiska hårstrån, så varför ska den inte funka på hög höjd? Det låter ju jättekonstigt.
Ja, men
Snicko har aldrig svikit oss.
Nej, men alltså det kroatiska hårstrået, jag trodde på det, så tillvida att Snicko.
Dina ögon såg det också?
Nej, men mina ögon såg att det kan vara si, det kan vara så. Och Snicko gav utslag och kroaten ifrågade sig själv efteråt att ja, det var nog en jävligt lätt touch. Så lätt att jag knappt ens var säker på min egen känsla. Mm. Men det var nog det. Och då kände jag att ja, här har väl Snicko förmodligen rätt i sak, även om det blir fel i princip. Men det är alltså, jag är inte förstummad över att den slutar funka på hög höjd. Jag är bara förstummad över att den högsta organisationen, som sannoliken har varit i en del blåsväder, tycker sig vara i position att kommunicera ut något som helt uppenbart är totalt inkorrekt och som inte alls är svårt att leda i bevis heller att det är inkorrekt, för det finns ju rörliga bilder där du det är inte, jag gjorde någon referens till Zapruder-filmen i texten jag skrev, där får man ju ändå sitta och följa med Kevin Costner och det är back to the right och Magic Bull, nej, alltså du ser, bollen åker så här och sen så tar den plötsligt en helt annan vändning, där down och to the right går bollen, down och to the right. down or to the right, som Kevin
ballistikexpert Erik Niva kliver in.
Det är inte bara det, är liksom optiskt kapabla, den än inte fullt blinde Erik Niva. Det är all kompetens jag behöver för att följa den där bollbanan. Och liksom alla på den norska bänken, återigen även de engelska spelarna som är ute på planen, det är inte så att den, det är inte en kroatisk hårstrå-touch, utan den ändrar ju helt kurs. Den faller ju ner. Det är ju, vad fan heter den där fallande lövets skottteknik som brassarna påstod sig behärska på Rivellinos tid. Ja, det är den fast upphöjd till 18, och tror mig, Örjan Nyland körde inte fallande lövet. Det gjorde han inte. Nej, det alltså rent sportsligt så är det ju inte så att ett enda domslut på stopptid i första halvlek avgör matchen. Som sagt, jag köper att det nästan är mer utslagsgivande att prata om varbedömningen kring det bortdömda norska målet. Men jag fastnar här dels då för att det är unprecedented. Något liknande har i grunden aldrig hänt förut, sett i själva situationen. Men sen är jag ju så helt och fullt oförstående inför liksom FIFAs vägval ut ur den. Och det är klart att sista ordet inte kan vara sagt. Nu valde ju den norska landslagsledningen och den norska landslagsapparaten att vara storsinta. Man märkte att Ståle Solbacken hade säkert på ett eller annat sätt lyckats förmedla även till gruppen att vi ska inte vara små förlorare. Vi ska vara stora även i nederlagets stund.
Så vi ska inte smutsa ner vår gyllene sommar. Det är väl det som är tanken, antar jag.
Ja, det är väl fullt möjligt. Så de förhåller ju sig till det, och de är ju liksom, ja, vi får inget med oss, ja, nej, det är sånt som känns som ett rån, och ja, nej, det är klart att det är ganska konstigt att bollen tar på en vajer och säljer vi vidare, men de gör inte alls ett så stort nummer av det som det hade gått att göra, men antingen så väljer de väl en annan väg imorgon, eller så får väl Lise Klavenäs kliva in och förhålla sig till de hjälpmedel hon har var det ganska positivt kring när det gäller norsk fotboll inhemskt. Eller så får väl bara världsopinionen rasa, för ja, it won't go away, eftersom att det så uppenbart är helt fel det som har hänt och det som har sagts.
Nej, och det problemet landar väl i grunden att för 15 år sedan så hade det varit ganska lätt att acceptera, men domaren såg inte.
Mm.
Nej, fine liksom. Det är väl decent på något sätt. Här, nej, domaren såg inte, men Snicko såg inte heller, säger enligt FIFA. Det är oerhört mycket svårare att ta in det och att acceptera det, om det nu är så att alla på plats, eller väldigt många på plats, och alla som ser på tv-bilder ser någonting helt annat än vad Snicko ser.
Ja. Och det, jag vet inte i vilken utsträckning Snicko konsulterades omedelbart efter målet. Jag har ingen aning om det var good process, lads, eller vad det var. Mm. Men det har ju påtalats från norskt håll till domarteamet att bollen har träffat vajern. Så det är inte så att domarteamet är ovetande om att det finns en kontrovers här som de ändå behöver förhålla sig till innan de rullar igång spelet igen. Så ja, Snick och Läv har konsulterats, antar jag. Ja, det är så jävla uppfuckat. Och nu blir det ett utdraget nummer av det, vilket gör en sårbar, och sårbara för alla de avsiktliga vantolkare som gärna säger då att varför pratar ni 10 minuter om en norsk situation och inte 10 minuter om alla andra domslut i hela turneringen? Ja, jag försöker förtydliga, eftersom att det är så unikt sett till både själva händelsen och kommunikationen efter det. Men nu har jag fått säga att det jag hade att säga om det. Jag vet inte vart det tar vägen framöver, men jag är förstummad, och då är jag ändå beredd på ganska mycket egendomligheter. Men det, ja, det här var nytt. Vad, ja, nej. Match i övrigt, vad tar du med dig där då?
Ja, men lite samma som att om man nu gick och var besviken på Argentina, så tyckte jag väl att det här var bland det sämsta England gjort i VM också.
Ja, men vad var det bästa England har gjort i VM, höll jag på att säga. De är ju också sådär, så jävla bra har de ju inte varit.
Nej, Kroatien, en dansande första match utan press. Ja, det var härligt och kul att se.
20 minuter efter paus ifall vi ska vara snåla mot dem. Men ja, absolut.
Nej, det är väldigt stilla och det känns som att Tuchel får väl ingen riktig träff på saker han försöker förändra heller. Och det kastas om och det är liksom spel som spelar på två, tre och fyra olika positioner under matchen. Men det biter aldrig riktigt. Såklart lite beroende på att Norge, precis som Schweiz, gör det väldigt, väldigt bra. Men också beroende på att de hittar inte rätt. Liksom. De är tveksamma, fyllda av tvivel och har liksom ingen ordning på grejerna.
Jag vet inte om du har haft möjlighet att följa liksom efterspelet och lyssna på folk prata och förklara. Men det som händer är ju då tydligen att Declan Rice är sjuk. Eller rättare sagt, han har varit sjuk under veckan. Mm. Kämpar sig ändå till start, men kan inte prestera. Därför måste han bytas ut i paus. Och det som därefter blir fel är ju balansen på mittfältet. För att England får det i alla fall inte att funka med Jude Bellingham som någon typ av åtta. Eller kanske snarare en av två sexer. Det blir inget bra när han ska bli Declan Rice och Eberechi Etze ska bli Jude Bellingham. Så det är ju framförallt den liksom halvtimmen efter paus som jag tycker att Norge är helt överlägsna. Liksom berg och berg är. Mm. Patrik och Sander är ju helt överlägsna det där nykomponerade engelska innermittfältet. Och då är verkligen min uppfattning att det inte är ett lag på plan, men det är ett tydligt välfungerande lag som trycker ner det här ganska ihåliga och omkastade motståndarlaget totalt. Och det är inte så att de inte skapar heller. Nu är det väl i och för sig en hel del på fasta som de absolut största chanserna kommer, både då det bortdömda målet och sen då nicken i ribban av Ajer, men även i öppet
Vajer
spel.
Och Ajer.
Vajer och Ajer. Det finns lustigheter att formulera där i. Det gör det. Men det är klart att ska man kritisera det norska laget, så då är det väl på premissen att de inte lyckas göra någonting av det spelövertaget. Att de helt enkelt inte dödar England när tillfället finns, för ja, du måste döda England. De kommer alltid annars kunna hitta ett kontraslag och golva dig, för så bra spelare har de. Men samtidigt är det svårt att vara så jävla kritisk mot det norska laget på de premisserna, för ja, men vi har en boll i nät som blir godkänd 16 av 10. Vi har en boll i ribban som därefter genererar en situation som ger straff 16 av 10. Mm. Så det är inte så att de är liksom sterila och passiva och låter ögonblicket passera förbi. Utan när dimman lagt sig, så blir ju det som till sist avgör matchen Örjan Nylands första stora misstag under turneringen. Och igår pratade vi om Lammans och det ännu lite grövre misstaget han gör i ett ännu mer utsatt läge. Men det är många returer av den där typen under mästerskapet. Är det bollen? Är det så enkelt och så svårt? Jag kan inte säga något annat.
Snicko.
Ja, jo, Snicko kan ju fan med att göra. Snicko visar ingen touch på Nyland. Vad menar du?
fullt möjligt.
Ja,
nej, men det är ju, det är klart, det är en dundertavla som liksom drunknar den stora. Ja, alltså det drunknar ju att den som Nyland har varit och blivit under den här senaste månaden, såklart, att det är liksom ingen som
absolut.
Som skyller honom för någonting och han kan gömma sig bakom en vajer och det är mycket annat. Men det är ett väldigt grovt misstag. Är det. Men det är bara konstigt. Alltså, Norge gör en toppmatch en gång till. Och Ståle Solbacken, liksom, ja, men det är Nosa off och Kjeldrup in efter sin då insats mot Brasilien, när vi lyfte honom som kanske den bästa norska spelaren efter paus mot brassarna. Och kommer in och bara tar vid där han slutade senast. Och sen då är det ett läge där de har liksom sista, ja, vad är det, 20-25 i matchen. In med Nosa, in med Oscar Bobb och mangla England. Det känns ju som att det är läge där, men du har helt rätt att du måste döda England där när de har chansen.
Och nu blir ju med all rätta såklart ändå den omedelbara känslan efter matchen en stor våg av stolthet och tacksamhet både mot och från den norska spelargruppen. Såklart fullt berättigat. vilken jävla världsomsegling de har varit ute på, inklusive då kvalspelet och liksom San Siro och allting, hela vägen då fram till den här prestationen som är jättebra och som innebär att, om jag ska fortsätta med ovetenskapliga procentsiffror, ja, men spelar de om matchen och den ser ut på det här sättet så vinner de 7 av 10. Idag var en av de andra gångerna. Och jag befarar ju ändå att när dammet lägger sig lite grann och när fotbollsnationen därefter ska blicka tillbaka och förlika sig med det som hände här i Miami ikväll, det kommer ju vara en sån jävla the one that got away-känsla. Lite då gentemot sig själva, att varför lyckades vi inte knyta ihop den där säcken? Mycket såklart mot de helt extraordinära saker som hände i bedömningarna runt matchen. Men totalt sett, VM-kvartsfinal mot England, vi har den. Den är där. Det är verkligen liksom, gödgrisen är ju i påsen. Och så ska det bara knytas till. Men det är en sprattlande jäkel där inne. Och det är dessutom assistans från goda kamrat Snicko på utsidan. Och gödsvinet kommer ut på ett eller annat sätt. Men jag är ju verkligen oerhört tydlig i min uppfattning om att det här som kanske framförallt då finns i Sverige, om att, ja men vadå, vad uträttar de egentligen? Kvartsfinal, det är alltid 8 lag i kvartsfinal. De är en av 8. Det är väl inte så långt ifrån vad man kunde förvänta sig på förhand. Det är väl varken bra eller dåligt med de spelarna. Inget att skriva hem om. Det tycker jag ju är en sån total vulgär tolkning sett till hur extremt mycket glädje och gemenskap det här landslaget har genererat. Och det kommer alltid vara den stora summeringen av Norge sommar 2026. Men det kommer också finnas den där. Det här kommer för alltid, i alla fall tills de lyckas gå längre. Men fram till den dagen de når en VM-semifinal så kommer det ju finnas den här extrema frustrationen som inte går att klia bort. It's the itch you can't scratch. Över att det var så nära. Det var så mycket inom räckhåll. Det var ju inte som vår kvartsfinal mot England 2018. När det kändes som att bensinen rätt mycket var slut och spelarna uppfattade sig lite halvt som underlägsna och det var liksom ingen snack i slutändan. Här var det en jävla massa snack och det kommer snackas mer när historien växer fram.
Massa snack och lite snicko på det. Nej, absolut. Jag delar din bild helt och hållet att det är ju, det går liksom inte bara ställa upp resultat och måttstickor liksom. Det är ju att titta på gator, titta på torg, titta in i människors hjärtan. Det är där man får titta på något vis vad en seger, vad en framgång, vad en månad väger. På samma sätt som man kunde skriva om Sverige när de åkte ut, att amen, de gav Sverige 97 stycken ganska glada fotbollsdagar, 97 dagar när Sverige levde med sin fotboll, vilket betyder jättemycket för oss där vi befann oss.
Herrejävlar.
Det här norska laget har gett sin nation någonting som de aldrig tidigare varit med om. Och hur mäter man det liksom? Nej, ta inte fram måttstickorna på det. Lägg det inte på vågen, för det går inte fullt ut och mäta det på det sättet. Men jag landade här i jag bor i centrala New York nu.
Jaha, berätta mer.
Nej, men flygplanet över, det är inte få norska landslagströjor.
Flyger ni in fast över centrala New York kanske?
Det kan du göra fan på.
Okay.
Nej, och det är alltså, de skulle ju inte till Miami. De skulle väl kanske hit då, på semester i centrala New York, med någon slags dröm om att få avsluta den semestern med att hänga runt på en VM-final med Norge. Och det var inte omöjligt. Det har inte känts omöjligt en enda gång den här senaste månaden. Det har inte känts omöjligt för ett par timmar sedan när de faktiskt åkte ut. Så en stor sommar för Norge, men också på samma sätt som jag menar, vi har varit med om det 2004 eller 2002, att det fanns lite mer att ta ut. Det fanns en nivå till, en boss till att slå, och vad det funnits på nästa sida där, det vet man inte och det kommer aldrig någon som få veta.
Nej, jag håller verkligen med om att det är de två mästerskapen som är de svenska jämförelseobjekten här. Folk är annars fastna vid att på ett begripligt sätt vilja jämföra med 94, på ett ganska sökt sätt försöka jämföra med 2018. Men emotionellt är det just 2002 och 2004, alltså de riktigt slagkraftiga lagen som gjorde det bra under stor dramatik och som tog sig så nära någonting fullständigt exceptionellt, men på olika sätt snubblade precis när det sanslösa skulle ta vid. Ja, men det är det som är parallellerna mellan våras och deras fotboll.
Så är det. Nu har inte sovit på ett dygn, lite drygt.
Välkommen till VM-vardagen, det är så vi har det här. Ska jag berätta om min natt på ett flygplan mellan Los Angeles och Miami? Nej, det ska jag inte göra, för jag är så jävla stoisk. Jag bara går här med min stiffa överläpp och biter ihop. Det är vad jag gör.
Keep calm.
Ja, exakt. Carry on. Mm. Vad ska du ut i centrala New York nu, eller?
Det är planen. Jag ska 5 trappor upp och sova bort några timmar i väntan på att barn vaknar upp och tycker att det är morgon. Det är väl om 2-3 timmar, tänker jag.
Och då vill de utforska
centrala New York.
Ja, nej, det ska de få göra. Ja, för allt tänkte jag jobba lite grann. Men vi kan väl höras från centrala New York imorgon och se vart VM har tagit oss då.
Hälsa Miami.
Det ska jag göra. Tja!
På en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.